Christer, trodde du att du skulle sitta och prata i radio om Knutby-dramat igen nu över 20 år senare?
Ärligt talat, ja. För vi har nästan aldrig slutat prata om det. För i Knutby-trakten så lever det fortfarande och det kommer ständiga påminnelser också med dokumentärer och tv-serier. Så på det sättet så är det inte så konstigt.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, plötsligt hamnar Knutby på alla läppar igen.
Den 26-åriga kvinna som erkänt mordet i Knutby i Uppland vallades i natt och tidigt i morse för första gången på mordplatsen.
Det är våren 2004. På Aftonbladets löpsedel syns ett porträtt av en ung blond kvinna i studentmössa. Ansiktet är blurrat. Bredvid har tidningen klistrat in en bild på en revolver. Och med tjocka svarta bokstäver står det: "Barnflickan i Knutby. Så köpte jag mordvapnet." Barnflickan, som egentligen heter Sara Svensson, dömdes för att ha skjutit ihjäl Alexandra Fossmo på uppdrag av hennes man, frikyrkopastorn Helge Fossmo.
En härva av religion, sex och ond bråd döds.
Och Knutby-dramat, som det ska komma att kallas, blir stoff till en rad böcker, filmer och teaterföreställningar. Men nu kan allt kastas upp i luften igen.
Kunde det vara så att någon annan sköt de dödande skotten innan hon kom till platsen?
När Sara Svensson medverkar i Aftonbladets program 200 sekunder som släpps i slutet av november 2025 så har hon samma blonda frisyr men är 48 år gammal. Och hon kommer att begära resning. För Alexandra Fossmo kan, enligt flera experter som tidningen pratat med, redan ha varit död där hon låg i sängen när Sara Svensson dök upp med en pistol.
Om Alexandra var död innan jag kom så vill inte jag bära skulden för hennes liv.
Gäst är Christer Engqvist, programledare på P4 Uppland.
Men Christer, vi kanske ska börja med att spola tillbaka dryga 20 år i tiden. Och jag tänker till innan hela den här dramatiska historien vecklar ut sig. Vad är Knutby för slags plats då?
Knutby är ett litet samhälle längs väg 282 öster om Uppsala. Det finns en matbutik, det finns en skola och en bit utanför i ett ännu mindre samhälle, det som heter Gränsta, så ligger en gammal pingstförsamling, en Philadelphia-församling med runt 100 år på nacken. Under 90-talet så förändras pingstförsamlingen mycket i Knutby. Det kommer in nytt folk, nytt blod och nytt liv. Och folk som är uppvuxna i Knutby minns de här åren som att plötsligt så fanns det kyrkans barntimmar med massa deltagare. Plötsligt så fanns det fler barn till innebandylaget och det var mycket positivt som hände. Men undan för undan så ökade också församlingens inflytande på Knutby.
Ja, för jag tänker för er på P4 Uppland då så kanske inte här var en plats som genererade så där jättemycket nyheter. Men ta oss igenom vad det är som händer där då.
Jo, det som händer natten till den 10 januari 2004, det inträffar i en ganska stor, maffig villa, ljusblå med vita knutar och spröjsade fönster. Och i den så bor Helge Fossmo, en av församlingens pastorer, tillsammans med sin fru Alexandra och med sina barn från ett tidigare äktenskap. I huset så har de också haft en inneboende, en barnflicka, Sara Svensson. Och det är hon som nu är på väg till det här huset genom snön.
Jag stannar bilen en bit ifrån. Vi är en grusväg.
Och det här berättar barnflickan Sara Svensson själv om under rättegången.
Jag tar på mig skoskydd, jag tar på mig handskar och jag tar på mig min maskering.
Hon ska på uppdrag av Gud, som hon tror, döda pastorns fru. Den befallningen har hon fått via sms.
Jag går in i vardagsrummet och tar upp min mobil. Och jag hoppas där att det ska vara ett sms som står att bra, du visar dig vara lydig. Jag kan åka hem igen. Men det står inte.
Och de här anonyma sms'en som barnflickan Sara Svensson tror är skrivna av Gud, de är ju skrivna av Helge Fossmo.
Jag går upp för trappan och tänker, detta är mitt måste. Detta är mitt måste. Detta är Guds vilja.
Och sen smyger hon upp till sovrummet där pastorns fru Alexandra ligger och sover. Och sen skjuter hon henne med flera skott.
Då känns det i hela rummet att hon dör.
Efter det så går hon till grannen och knackar på och skjuter honom. Han träffas i huvudet men överlever med svåra skador på käken och i ansiktet. Sen så flyr hon därifrån. Och ganska snabbt efter det här så får polisen en huvudmisstänkt och det är barnflickan Sara Svensson. Hon erkänner ganska snart att hon har gjort det här på uppdrag av Gud.
Och det där får du kanske förklara. Ja. Hur kommer det sig att hon tror att hon gör det här på uppdrag av Gud?
Hon har ju en väldigt nära relation till pastorn.
Under knappt 2 månader utväxlade de 2200 sms och mobilsamtal. Det är i genomsnitt 44 om dagen.
De har också en sexuell relation. Hon är inte bara barnflicka. Och han styr henne, visade sig i förhör. Så hans ord är lag. Och när han berättar att de sms som hon får, ja men det är nog Gud som befaller, så känner hon att hon måste följa dem. Här så börjar man ju kolla närmare på honom och det leder ju fram till att pastorn så småningom grips. Det som också kommer fram under förhör är att pastorn Helge Fossmo har haft en sexuell relation med frun till den skottskadade grannen. Mm-hmm. Dessutom att Helge Fossmos tidigare fru, hon dog under mystiska omständigheter i ett badkar i huset. Och nu börjar polisen kolla på det igen och återupptar förundersökningen. Och det är ju på sätt och vis nu som allting börjar på riktigt. För nu kommer bakgrunden om livet i Knutbyförsamlingen och hur det har påverkat hela det här lilla samhället.
Och vad är det där då? Livet i Knutby och församlingen?
Att det är en församling där man har börjat göra en helt egen tolkning av kristen teologi.
Församlingen anklagas också för ett mycket auktoritärt styre. De genomför arrangerade äktenskap och tycker att man ska aga barn.
Jag kan helt öppet och ärligt säga, trots att detta spelas in och trots att det finns lagstiftning i det här landet, att jag tycker inte alls det är fel att aga sitt barn.
Bland annat så rapporteras det ju om hur pastorn Helge Fossmo predikar om hur kvinnan ska vara underkastad mannen.
Du som kvinna, var inte en pinne i sängen. Ligg inte där och tycker, oh, vad jobbigt är det.
Och sen det som ju får mest uppmärksamhet av allt, det är ju pastorn Åsa Waldau. Hon ska gifta sig med Jesus när Jesus kommer tillbaka till jorden.
Vi ska fira bröllop en dag där Jesus får sin brud.
Och vem är Åsa Waldau?
Hon är för det första i det här sammanhanget syster till den mördade Alexandra Fossmo. Men hon är också en av pastorerna i församlingen och inte vilken som helst. Hon är otroligt karismatisk, hon är drivande och hon är den som blir känd som Kristi brud. Det var ju som att varje ny nyhet och varje ny detalj som presenterades toppade det som vi precis hade hört. Och det var nog många som tänkte precis så som spaningsledaren Kenneth Ågren uttryckte det.
Ja, på förmiddagen den 10 januari så ringde jag hem till chefen för underrättelsetjänsten och sa det att det här ser ut att bli ett nytt Twin Peaks.
Nästan från dag ett så är det ju ett otroligt pådrag runt Knutby och det blir ju i det närmaste en belägring.
Grannarna ser återigen mediecirkusen rulla in i det lilla samhället.
Uppsala Nya Tidning har en fotograf som bor granne med det här huset. Han är först på plats. Strax efter kommer vi på P4 Uppland och sen så kommer medier från hela Sverige, från hela Europa, från nästan hela världen.
Ja, det har väl varit mycket uppe vid affären. Så folk drar sig för att åka dit också, ja. Genom att det är sån uppståndelse.
Det händer ju också saker under den här utredningen som åtminstone jag aldrig varit med om i media. Man släpper in journalister i huset under rättegången för att provskjuta vapen.
Jaha. Då får ni vara beredda.
105,9 meter.
Ja, så lät det alltså i pastorsvillan i Knutby idag i den barnkammare där pastorn befann sig tillsammans med två barn när barnflickan smög in i huset och sköt ihjäl hans fru Alexandra.
Och som inte det vore nog så blir Åsa Waldau en offentlig person och intervjuas i SVT av Stina Dabrowski.
Åsa Waldau, i pressen kallad Kristi brud. Vem är denna 38-åriga tvåbarnsmamma och vilken roll har hon spelat i de tragiska händelserna i Knutby?
Hon bjuder in Stina Dabrowski till villan i Gränsta utanför Knutby och visar upp
alltså
som en tv-intervju. I mordhuset.
Vi övertog det här i juli, så vi rev ut precis rubbet. Du vet, känslan av att Susanne har liksom torkat upp Sannas blod här, det går liksom inte att vara här.
Var det här roligt?
Och sen har det varit 5-årsdagar, 10-årsdagar, så har det kommit nya tv-serier, filmer, böcker, teaterföreställningar.
Du vet att vi är utvalda, att Knutby är speciellt.
Och om du skulle ta oss igenom rättsprocessen, alltså vad är det den landar i?
Rättegången har varit en av de mest uppmärksammade i svensk rättshistoria. Och det märktes även i eftermiddags när domen kom.
Den landar i att pastorn Helge Fossmo döms för anstiftan till mord. För att ha styrt barnflickan Sara Svensson till att döda hans fru och försöka döda grannen.
Rätten konstaterar att han hänsynslöst utnyttjat hennes kärlek och beroende av honom som religiös ledare.
Men han frias samtidigt också för mord på den tidigare hustrun, hon som dog under mystiska omständigheter i badkaret. Och Sara Svensson, hon döms för mord och mordförsök men till rättspsykiatrisk vård.
Men när det gäller den där frågan om domen eller domarna och om de varit korrekt eller inte, när blir det något som börjar diskuteras?
Det är väl i samband med att det börjar göras dokumentärer.
Chock och förstämning präglar den lilla byn Knutby.
Bland annat då en HBO-dokumentär I blind tro som kom 2021, som man började kolla närmare på om allt verkligen verkade stämma i den första utredningen. Och sen så är det ju nu när Aftonbladet kommit med vad de säger är nya uppgifter som många frågor kastas upp i luften igen.
Har polis och åklagare mörkat eller missat viktiga delar och har fel person dömts för mordet?
Man säger att man har tittat på skotthålsvinklarna i Alexandra Fossmos kropp. Stämmer det mot hur Sara Svensson, barnflickan, säger att hon har stått och skjutit? Hur är det med antalet skotthål också? Är det fler skotthål i sängkläderna än vad som stämmer med Sara Svenssons berättelse? Har det skjutits med flera olika vapen? Hur är det med den här stora blodpölen som ska ha funnits under sängen? Kan den ha verkligen blivit av de här skotten som barnflickan avlossade? Eller kan den ha funnits där sedan tidigare? Mm-hmm. Är det också så att poliserna har försökt påverka barnflickan under den rekonstruktion som gjordes? Och sen är det här om att när då barnflickan sköt det första skottet så säger hon att Alexandra Fossmo, pastorns fru, inte riktigt reagerade. Hon rörde sig inte.
Kunde det vara så att någon annan sköt de dödande skotten innan hon kom till platsen?
Och det leder till att det kan bli tal om resning till Högsta domstolen.
det som påstås nu kan jag liksom inte gå ut och kommentera i sak utan att sätta mig in i utredningen på nytt.
I ett pressmeddelande från kammaråklagare Elin Blank som var åklagare i Knutbyfallet 2004 bemöter hon Aftonbladets påståenden. Alexandra Fossmo träffades bara av 3 skott. Blodpölen under sängen kan visst ha kommit från de skotten. Och barnflickan berättade i domstolen att pastorshustrun gav ljud ifrån sig när hon sköt, skriver åklagaren bland annat. Vilket alltså talar för att hon inte alls redan var död.
Det är ju också vad domstolarna, de har väl rimligen delat den uppfattningen eftersom de har gjort samma bedömning som vi har gjort i stort av det här.
Johan Eriksson, du har ju då gått ut och sagt att ni kommer att begära resning för Sara Svensson. Varför då?
Därför att hon har inte mördat.
Men Sara Svenssons advokat Johan Eriksson står fast vid att de kommer att kräva en ny prövning.
Och du är övertygad om att de här bristerna finns?
Ja, det är liksom ingen tvekan.
Även advokaten som representerar pastorn Helge Fossmo går ut offentligt och menar att inte heller han fått en rättvis rättegång.
Min huvudman Helges rätt till en rättvis rättegång har kränkts.
Men jag, Christer, alltså, vad krävs egentligen för att få en sån här resning som det pratas om? Alltså då att högsta domstolen skulle ta upp det här?
Det som dels krävs är att det är uppgifter som inte har tagits upp i tidigare rättegångar. Och det pekar ju kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson på att det här är sådana uppgifter som inte togs upp. Och i så fall så skulle det kunna vara föremål då för resning i högsta domstolen. Å andra sidan så kommer det kritik mot Aftonbladet att man förenklar och att man fulklipper och att man gör en större grej av saker som ju då till exempel enligt åklagaren Elin Blank visst togs upp och att man inte har ett case på det sättet. Mm-hmm. Och det är väldigt få fall av de ansökningar om resning i högsta domstolen som faktiskt tas upp i HD.
Och det som händer nu är ju att fokus också återigen hamnar på den här församlingen då i Knutby. Men vad hände egentligen med den efter det där mordet 2004?
Det är turbulent i Knutbyförsamlingen igen. Flera polisanmälningar har lämnats in och väldigt många medlemmar har hoppat av.
I församlingen så förekom både våld och sexuella övergrepp efter att mediefokuset hade försvunnit. Det här uppdagades 2018 när en av pastorerna gjorde en polisanmälan bland annat mot sig själv och som slutade med att han dömdes för misshandel. En annan pastor dömdes så småningom för att ha sexuellt utnyttjat en 17-åring. Han sa att han gjorde det för att det var en del av den kamp som han måste göra för att Jesus skulle kunna komma tillbaka till jorden. Och Åsa Waldau, hon som var känd som Kristi brud, dömdes också för misshandel efter att ha hållit kvinnor nästan som slavar i församlingen.
Men finns den här församlingen kvar idag?
Nej, det gör den inte. Den upplöstes. Några av medlemmarna bor fortfarande kvar, men många har också flyttat därifrån.
Och för den här lilla orten Knutby då, som du beskrev där det inte hände så mycket och så plötsligt blev de belägrade av journalister och så nu i det här fallet tillbaka på allas läppar igen. Vad betyder det för folk där nu?
Det betyder att än en gång så åker vi från P4 Uppland och från andra medier och frågar hur känns det här och de otroligt trötta på det.
Det är så uttjatat. Som Knutbybo har jag aldrig fascinerats av de här uttrycken med så, men det är något förvånande att de håller på och ältar. Har de brist på jobb, tror utredarna och åklagare? Men jag vet inte.
Och vad tror du? Kommer du att sitta och prata i radio om det här om 5 eller 10 eller 20 år igen?
Det skulle inte förvåna mig det minsta.
Tack så mycket, Christer.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen på måndag.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Christer Engqvist. Producerade gjorde Kim Hessius, Ulrika Lindqvist och Stina Fischer.